Du lyssnar på eftermiddag i P4 Värmland och nu ska det handla om en ny upptäckt inom fysiken som sägs vara den största som har gjorts sedan 1998 då man upptäckte universums accelererande expansion. Det är den så kallade Higgs-partikeln som upptäcktes förra året och här i studion så har vi en expert på det, Marcus Berg som är universitetslektor i fysik vid Karlstads universitet. Välkommen hit!
Tackar.
Du har fått en forskningsartikel publicerad om just Higgs-partikeln tillsammans med andra forskare, bland annat vid världens största partikelfysiklaboratorium, CERN. Förklara, vad är Higgs-partikeln för någonting?
Ja, före den här sommaren så visste vi inte ens om den fanns. Men det var många som trodde att den fanns. Bland annat då en forskare i England som heter Peter Higgs. Och han hade förutsagt den här partikeln redan på, hans första artikel var på 60-talet, men man har byggt modeller baserade på den här partikeln som kallas för standardmodellen för partikelfysik som man har byggt på mitten av 70-talet. Så man kan säga att sedan mitten av 70-talet har man försökt studera den här modellen mer och mer och man har bekräftat modellen undan för undan med experiment. Så den är en väldigt väl fastlagd modell för partikelfysik, men den här sista byggstenen, den här sista pusselbiten i det här pusslet har man hittat nu kan man säga.
Okej, och det var alltså vid det här laboratoriet CERN som man kunde fastslå att den här Higgs-partikeln fanns. Hur gick det till?
På CERN så har man en 27 kilometer lång tunnel där man accelererar protoner som man får en liten flaska som man pumpar in i den här acceleratorn och så accelererar man dem runt. Och sen så har man två strålar av de här protonerna så att de går i olika riktningar runt den här tunneln. Sen så låter man dem, så korsar man strålarna ungefär som i Ghostbusters. Så man korsar strålarna så blir en explosion och så flyger ut en massa partiklar. Så har man en gigantisk detektor som är 22 meter hög som försöker fånga in de här partiklarna när de sprutar ut från den här kollisionen. Och så studerar man det här som blir över det här skräpet som kommer ut så att säga. Som inte så att säga det skräpet som man är intresserad av utan man är intresserad av vad som händer i det här kollisionsögonblicket. Om man lyckas få upp mycket energi i den här kollisionen så kan man producera partiklar som man inte hade till att börja med. Det kan vara ganska svårt att förstå för att man inte var med i modern fysik så pratar man om fält och inte så mycket om partiklar. Att ha fält är ungefär som att man har ett elektriskt fält som man ganska många hört talas om. Ett magnetiskt fält till exempel när man har en kylskåpsmagnet som man kan sätta på kylskåpet. Fältet kan verka på ett avstånd. Så innan man ens tar i kylskåpet så känner man av att man har en magnet så att säga, som drar. Men i det här fältet så kan det finnas krusningar. Och krusningar i det elektromagnetiska fältet som man brukar säga kallas för ljuspartiklar. Så när vi ser ljus, när vi sitter här i studion så ser vi ljus från lamporna. Och det kan man säga består av ljuspartiklar som är krusningar i det elektromagnetiska fältet. Medan Higgspartikeln då är en krusning i något som kallas för Higgsfältet. Och i den här modellen så förutsäger man att det finns en slags Higgsfält överallt omkring oss. Man kan tänka på Higgsfältet som en väldigt, väldigt tunn dimma som finns överallt i hela universum.
Kan det finnas ett Higgsfält här inne i studion nu?
Ja, så enligt den här teorin så finns det ett Higgsfält med mer eller mindre samma värde överallt i hela universum, inklusive här inne i studion och inklusive i din kropp.
Oj då.
Därför att våra kroppar är uppbyggda av atomer och i atomer finns elektronen. Och det är jätteviktigt för atomens struktur att elektronen har en viss massa. Om elektronen var mycket lättare så hade den inte kunnat hålla sig fast på samma sätt i atomen. Så våra överhuvudtaget, allt omkring oss kan man säga finns egentligen tack vare Higgsfältet.
Så vi har Higgsfält att tacka för hela vår existens?
Precis.
Du, den här maskinen du beskrev med två strålar av som Ghostbusters. Är det den här domedagsmaskinen man kunde läsa mycket om för några år sedan?
Ja, det var lite trams kan man säga. Det var en som försökte stämma CERN innan de körde igång experimentet för att man trodde att man skulle skapa svarta hål som slukar universum.
Och det gjorde man inte som tur var.
Men nu som idag så vet vi som tur att de inte gjorde det. Men det som är bra med fysik är att det är universellt så man kan studera de här partiklarna även i strålar som träffar jorden då och då, så kallade kosmiska strålar. Och en del av de partiklarna som kommer utifrån rymden har mycket högre energi än vad vi kan producera i det här experimentet. Så vi visste innan experimentet startade att det inte skulle skapa något gigantiskt svart hål som skulle sluka världen. Så vi var ganska trygga.
Domedagsprofeterna vill inte lyssna på det örat. Men visst är det annars så att inom fysiken så gör man ganska få stora upptäckter. Du till exempel sa att det här är en andra stora upptäckt som du har varit med om under din tid som fysiker. Hur kommer det sig att det är så sällan man gör stora upptäckter?
Ja, först måste jag inflika att det beror på vem som man frågar vad som är störst. Det är lite
Men enligt dig då?
Enligt mig så är det här den näst största upptäckten sedan jag började med fysik. Och det är ganska uppenbart varför just den här upptäckten tog så länge att göra. För man började planera det här experimentet på 80-talet. Och att bygga sådana här experiment tar 20-30 år. Och när de slog på experimentet första gången, det kanske någon av lyssnarna kommer ihåg, 2008, när man slog på experimentet första gången så sprängdes det. Och då var det inte domedagen som kom, utan det var att en av magneterna som styr de här protonerna som far runt i den här tunneln kollapsade under sin eget fält, kan man säga. Så att det krossade röret där protonerna far runt, och så var de tvungna att ta upp alltihopa och reparera. För den här tunneln är 100 meter under marken, och medan experimentet körs så är strålgången också kyld ner till väldigt, väldigt låga temperaturer. Bara det tar ganska länge att göra. Så det helt enkelt, det tar väldigt länge, så det finns en teori och det finns idéer, och sen så säger vi teoretiker, vi som håller på med idéerna, vi försöker övertala experimentalfysiker att bygga något experiment. Och sen försöker de övertala kanske någon politiker att man får pengar till något experiment. Och många av de här experimenten, måste man poängtera, blir inte av sen. Det fanns ett experiment exempel i USA som kallas för Superconducting Super Collider. Två stycken super, så det måste vara jättebra. Mm. Och det skulle ha blivit av, och det skulle ha varit ännu större än det här experimentet som är på CERN nu. Men det blev aldrig av. De började gräva, de började bygga, de lånade mycket pengar. Sen så ändrades det politiska klimatet ändrades och man stoppade projektet. Och sen dess har man insett att det är väldigt svårt för ett land att ha ett sånt här projekt igång. Utan CERN är verkligen ett exempel på hur man kan ha riktigt internationella samarbeten där japanerna bygger en bit, amerikanerna bygger en bit, vi bygger en bit och så vidare, skickar dem, skruvar ihop dem där, sänker ner dem i tunneln och kör experimentet.
Så man måste samverka mer internationellt inom fysiken. Och då kommer jag att tänka på, du har ju publicerat den här artikeln om Higgs-partikeln tillsammans med tre andra forskare, en i Bryssel och en vid CERN. Hur funkar det att jobba tillsammans när man faktiskt bor i olika länder?
Ja, idag så är det inget problem alls. Till exempel, man kan ta till exempel Kerstin Jonand i Stockholm, en forskare som var president för ett av de här experimenten på CERN. Det är 3000 forskare som jobbar ihop, och hon är chef, kan man säga, för dem. Hon var i alla fall. Och de har till exempel då virtuella möten hela tiden. Så man måste inte fysiskt vara på CERN för att jobba ens som experimentalfysiker på CERN.
Oj.
Utan de har folk som är där och skruvar lokalt. Men sen så de som bestämmer hur experimentet körs och vad de gör, de måste inte hela tiden sitta där. Det är därför det funkar som en internationellt samarbete. De har också drivit fram mycket datateknik som gör att de kan dela med sig av data. När direkt experimentet körs så vet alla i världen, får de här informationen. Det är gigantiska datamängder som produceras i varje sån här kollision. Det sker en kollision var 50 nanosekund i experimentet. Så de kolliderar otroligt fort för att få så mycket data som möjligt. Och det gör att det blir enormt mycket data. Och den här datan måste man uppfinna nya datastrukturer och nät för att kunna dela med sig av. Så de har uppfinnit något som kallas för The Grid, som är ett samarbete i datavetenskap, kan man säga, med att hantera de här enorma datamängderna. Och det driver också fram datavetenskap. Så man, och faktiskt att partikelfysiker var tvungna att dela med sig så mycket av sina data var det som upphov till det vi idag kallar webben. Så webben skapades på CERN som ett sätt för forskarna att dela med sig för varandra av information på ett enkelt sätt. Så vi har CERN att tacka för webben också.
Och en liten sidoeffekt då är att vi andra också får använda den. Det är ju en jätterolig historia egentligen. Men du, hur går det till när en fysiker jobbar, det är jag nyfiken på? Sitter man med så här och tänker, eller står du och räknar matte på en stor tavla, eller hur ser det ut?
Ja, bägge de sakerna. Så när vi jobbar med varandra, så du frågade hur vi jobbar tillsammans. Så ibland så måste vi träffas ändå. Så det är sällan som man kan slutföra ett projekt utan att fysiskt träffas alls. Det händer, men det är sällan. Men mesta händer via Skype, via telefon och så. Men när man väl träffas så står man där, så står man framför en svart tavla, eller idag kanske en whiteboard. Och är man i Kalifornien så har de tavlor utomhus. Så man står utomhus och skriver på tavlan och bråkar om
formler. Och solar lite samtidigt.
Ja, solar lite samtidigt. Så det är en väldigt, det handlar om idéer. Och idéer, man brukar säga i fysik att idéer är billiga till att börja med. Sen blir de dyra när man ska bygga experiment. Så i första stadium så är det man kallar högriskforskning. Man jobbar mycket med idéer som man spånar helt enkelt. Man ser liksom vad det som funkar teoretiskt, vad det som inte funkar. En modell måste vara riktigt solid teoretiskt innan man orkar bygga ett experiment för att testa den. Så det är inte alls så. Många lekmän har idén att man hittar på en idé och sen testar man den. Utan det är snarare så att man hittar på enorma mängder idéer. De stöts och blöts, och så är det de flesta av dem försvinner i en slags papperskorg för fysikidéer. Till exempel Nobelpristagaren Steven Weinberg brukar säga att jag ägnar 99% av min tid med att slösa bort min tid. Den allra största majoriteten av ens idéer, de blir aldrig av.
Känner du igen dig i det?
Ja, det är nog mer än 99% för mig. Weinberg är otroligt duktig.
Reser du mycket utomlands? Du nämnde Kalifornien där, och träffar andra fysiker.
Ja, så i vårt område så är det absolut nödvändigt att jobba med, inte bara jobba med folk som är utomlands utan också själva erfarenhet av dem. Så jag har jobbat 11 år utomlands, 6 år i USA, varav hälften, en del år i Texas och en del år i Kalifornien. Och jag har jobbat 5 år i Centraleuropa, 2 år i Berlin, 2 år i Rom och 1 år i Paris.
Och nu är du på Karlstads universitet.
Ja, sen jobbade jag 4 år i Stockholm och flyttade hit förra året.
Jag undrar också, kan du släppa jobbet när du går hem för dagen? Eller står du och jobbar med fysik också när du lagar mat eller leker med barn? Eller hur funkar det där? Kan man bara switcha av?
Det är ibland svårt att släppa om man försöker så gott man kan. Ett bra sätt att släppa det är att ha småbarn. De tar ganska mycket uppmärksamhet och får ett fantastiskt bra sätt. Och min fru kan till och med säga att jag vaknar på morgonen och så ligger jag i sängen och så kan min fru säga att nu ser det ut som du gör uträkningar.
Gör det då?
Och då kan det hända någon gång att jag faktiskt har räknat ut någonting just då. Men ibland så är jag bara trött.
Det säger Marcus Berg som är universitetslektor i fysik vid Karlstads universitet och nu har publicerat en artikel om Higgspartikeln som upptäcktes 2012 och som anses vara en riktigt stor upptäckt inom fysiken. Tack för att du kom hit.
Tusen tack för att vi kom.